Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad att sitta mitt emot Marcello. Hur mår du?
Det är bra tack, det är bra tack. Ja. Roligt att vara här och roligt att sitta med dig och prata lite fotboll.
Vi pratade ju senast och då är det ju alltid spansk fotboll när du Precis. Är med rutan nu. Tänkte dock gå lite, jag tänkte inte säga din comfort zone, men kanske din hemmaplan om man säger Precis. Så. Och snacka lite mer europeisk klubbfotboll. Ja. För det har ju spelats Champions League när vi spelar in det här, det är torsdag. 4 matcher har vi bakom oss och nästa vecka kommer 4 nya riktigt sköna matcher. Så jag tänkte kort prata lite om dina tankar kring de matcherna som vi spelades i veckan. Men även det som komma skall och kanske då lite extra fokus på de spanska lagen. Ja. Vi får inte tappa den edgen på det.
Nej, vi har ju 2 kanonmatcher nästa vecka också. Så att,
Verkligen. Men innan vi går in på det kan vi börja helt enkelt den här veckan. Först och främst, är du besviken över Champions League? Alltså, det är ju alltid en form av vårkänsla när CL-hymnen drar igång på tidig februari.
Nej, besviken vet inte. Jag tycker det är fullkomligt fantastiskt när hymnen drar igång i mitten av februari. Lite tidiga vårkänsla. Vi är fortfarande i februari här och det är fortfarande kallt i Stockholm. Men jag tycker det är ett jätteroligt forum att se liksom alla riktigt, riktigt bra spelare spela mot varandra och slåss om den här bucklan.
Mm. Om vi tar då kronologiskt så som jag gillar det. Spelade United PSG i tisdags och Roma Porto. Kan ju gå till den, om man nu får kalla det lite mer, toppmatchen på pappret. United PSG, ett United som har kommit igång under Ole Gunnar Solskjaer, ingen har väl missat det. Och ett PSG som är extremt skadebenäget. Jag måste bara slänga in en kort kommentar innan vi går in på själva matchen. Jag tyckte det var så jäkla kul att se startelvan PSG. Vi är inne i slutspelet, man har en Bernat på vänsterbacken och Kera som högerback. Och sen har man Choupo-Moting på bänken. Det hade man inte trott för ett par år sedan. Nej. Med ett storsatsande PSG som ska ta sig långt till Champions.
Nej, verkligen inte. Choupo-Moting där från Stoke hämtar de in, va? I Cameroon. Nej, den såg man inte riktigt komma. Men som sagt, vi har väl sett märkligare värvningar på senare tid. Eller under åren också för den delen.
Ja, ett United som var favorit inför det här mötet. I alla fall tack vare den senaste formen och att Neymar och Cavani var borta på grund av skada. Hur såg du? Trodde du att United skulle ta det så som massmedia rapporterade mycket av? Eller hade du ett varningens finger uppe för PSG?
Nej, alltså någonstans så såg jag väl fortfarande PSG som lite favorit i den här. Men kanske att det var jämnare än när vi avrundade Champions League-omgångarna i december. Då var United verkligen nere. Och liksom, det var liksom inga bra prestationer under den tiden då Mourinho var tränare. Sen i och med att skadorna kom på Cavani och Neymar så samtidigt som United gått riktigt bra på sistone. Även om man stundtals har mött relativt svaga lag. Så har de ändå haft en uppgående liksom trend både prestationsmässigt och även resultatmässigt. Så att lite jämnare, men Här tycker jag PSG får till en riktigt bra match. Och det är klart att skadorna på Lingard och Martial förstör ju rytmen och liksom matchplanen för Ole Gunnar Solskjaer och United i helhet, bedömer jag på något sätt. Att du var inne på det här innan vi drog igång, att ja, hade varit för 2-3 år sedan man satte in Alexis Sanchez istället för Martial, så bara oj, wow. Men nu en ju totalt under isen, och det skär i hjärtat på mig som landsman till honom och sett honom, men det är någonting som inte står helt rätt till. Sen om man inte trivs eller om det finns andra aspekter, som faktorer som kanske inte nämns i media, vi vet ju inte hur han mår rent psykiskt, alltså det kan vara sådana aspekter också, men någonstans är det så att det går inte riktigt att känna igen honom. Och i Mata som de slänger in istället för Lingard, så får de ju mer, de tappar ju det här djupledshotet. Båda var ganska bekväma, och då är jag ganska mild i min retorik där. Båda var ganska bekväma liksom i djupledslöpningen, vilket gjorde att de bara hade Rashford. Jag vet inte så i efterhand om det hade varit ett alternativ att slänga in Lukaku lite tidigare eller istället för Juan Mata, och haft flyttat ut Rashford på kanten och haft det här djupledshotet bakom då.
För just det såg man ju den första halvtimmen när man såg Rashford och Pogba ta de här djupledslöpningarna, komma igenom PSG:s försvar och skapa lite lägen. Nu blev det inte så farliga lägen så att det blev något mål eller någonting sånt, men det var ändå lägen vart man tänkte, här kan det hända någonting. Men sen skedde ju, precis som du är inne på, de där skadorna, och andra halvleken kändes det nästan som att United försökte spela hem en poäng, eller en poäng, försökte spela ett oavgjort resultat.
Nej, men också sen är det i sådana här Champions League-matcher, bedömer jag i alla fall, att det är viktigt att vinna liksom mittfältet. Och det tycker jag att den tyske tränaren Thomas Tuchel gör ju ett bra drag. Nu har han ju spelat Marquinhos där några matcher under säsongen, men även att han fortsätter med Marquinhos där, har Verratti, har Draxler där. De vinner ju någonstans liksom mittfältskampen, tycker jag, mot Uniteds mittfältstrea. Det är också intressant att han har Leandro Paredes på bänken, men väljer liksom att inte spela honom och spela kanske mer fysisk spelare i Marquinhos, som kanske är en av matchens liksom bästa spelare i mina ögon. Och då måste man ju bara lyfta upp liksom, alltså ett frågetecken, även om jag riskerar på att få många emot mig här, men det är ju sådana här matcher, sådana här stora matcher som man vill se, eller som jag vill se liksom, Paul Pogba vara den generalen som man vill tro att han är. Liksom. Det räcker inte med att vara bra mot Huddersfield, mot Bournemouth, utan det är de här matcherna jag vill se honom stika ut, bära, lyfta, och sen utan att hitta ursäkter på att, liksom, på att man får göra två byten, även om det till en viss del liksom rubbar, eller till en ganska stor del rubbar liksom matchplanen, men ändå se honom driva, dra på, och jag tycker han gör liksom en helt okej prestation, men man vill ha mer, alltså man vill ha liksom en, jag tänker liksom stora mittfältsgeneraler som vi har haft på senare tid, både Pirlo, Kroos, Modric, Xavi, Iniesta, alltså är det den. För många vill ju lyfta upp honom liksom i den kategorin, och jag tycker vi inte ser sådana prestationer att han tillhör alltså i den kategorin sett över liksom de spelarna som jag precis nämnde, utan att han är liksom strax under eller lite kanske lite längre nedanför, men det saknar jag den här matchen liksom, att han skulle, nu hade han väl tur att han fick vara på plan så pass länge. Det blev ju en, i alla fall om man följer Twitter, det är ganska omtalad situation där i andra halvlek när han, som det ser ut på bilderna, sätter dobbarna i Dani Alves, får sitt andra gula kort. Ska ju även tilläggas att han redan i första halvlek har en liknande situation. Inte där han går in, men att han väljer att glidtackla in i en situation. Dani Alves väljer att stå på benen. Jag tror att faller han där, så är det möjligt att han får sitt andra gula kort redan i i första halvlek.
Precis. Lite roligt där just du nämnde, Daniel Alves spelade ju på Pogbas kant där. Daniel Alves spelade den här matchen som en form av yttermittfält där för att säkra upp stabilitet. Ja. Han har sin fina högerfot. Undrar om Tuchel också tänkte lite, Daniel Alves, han är nog jävligt duktig på att jävlas och reta upp Pogba. Ja. Och det lyckades han ju verkligen med.
Ja. Nej, men absolut. Men jag tänker också en annan sån här taktisk grej som eller direktiv som Tuchel gjorde i den här matchen, det var ju att man hade en fyrbackslinje i försvarsspel, men sen i anfallsspel då flyttade man upp hela vänsterkanten med Juan Bernat, vilket precis. Gjorde att man i speluppbyggnader jobbar med en trebackslinje med Kipembe lite mer till vänster, Thiago Silva och sen Kjaer till höger. Precis. Och då fick man två vingar i praktiskt taget med Bernat och Dani Alves.
Och Di Maria,
in i banan. Vilket gjorde att man hamnade med 4-3 läge centralt mot Uniteds tremanna mittfält. Och där tycker jag liksom att till stora delar så vann man matchen. Sen, ja, som jag sa inne tidigare också, att skadorna gör ju sitt också. Men just mittfältskampen var otroligt viktigt. Och sen... ja, roligt även att se Verratti hur han pulserar matchen, men det är klart, hade varit lite andra förutsättningar kanske med om Lingard och Martial hade varit med större delen av matchen, men nu är det som det är och PSG hade liksom en ganska tydlig matchbild tycker jag, och sen när de går in bakom Mbappé, herregud vad snabba där alltså. Jag tycker man blir förvånad varje gång, men det är kanske för att man inte följer liksom franska ligan med förstoringsglad, precis som man gör med spanska och engelska ligan och italienska för den delen också då. Men man vill ju någonstans se Mbappé vecka in, vecka ut i någon av de stora ligorna där det är lite mer mer kompetitiv liga liksom, tycker jag liksom. Alltså, de är ju överlägsna i PSG är ju överlägsna i Frankrike, nästan ungefär som Juventus är i Italien för den delen. Liksom. Men varför inte se om ett Premier League-lag, topplag där? Det är någon av de stora drakarna i Spanien för den delen.
Ja, det hade varit riktigt intressant. Jag skriver under på det. Vi kan ju avrunda den här matchen med att se Tuchel definitivt vann tränarkampen och få en liten guldstjärna för den här insatsen.
Ja, men det tycker jag. Det är, alltså, magnituden i den här matchen, det är en stor match. PSG... de kommer ju inte tappa det i returen. Det har ju jättesvårt att se. De sa väl någon statistik där Champions League-studien att det är inget lag som har hämtat igen ett 0-2 underläge från att det förlorat hemma då, i Champions League. Men sen ska du också jag vill ändå tillägga att i den här matchen så är det två oerhört orutinerade Champions League-tränare i sådana här sammanhang på tränarbänken. Ole Gunnar Solskjaer har ju säkert x antal matcher under bältet som spelare. Men jag tror inte de här två tränarna har mer än 20 matcher totalt i Champions League som tränare tillsammans.
Det stämmer.
Så att på det sättet, två unga tränare, lite härligt att se också.
Oh ja. Och det kan ju vara kanske det som gör det lilla extra när man går vidare i turneringen. Ibland kan man falla in på enkla gamla spår och man känner ju till Thomas Tuchel. Han vill ju vara lite nytänkande och testa. Så det blir intressant att följa detta PSG och se om i andra mötet om United kan göra någonting. Det är dock väldigt svårt att se när både Pogba är borta och ja, det blir tufft med tanke på ligan.
Man glömmer ju bort hur bra liksom, vissa spelare är. Jag tänker även Thiago Silva. Man tappar ju, hon har liksom vecka in, vecka ut och är jäkla fina när liksom.
Riktigt.
Fortfarande bra. Ska tilläggas.
Fortfarande, ja, trots åldern.
Precis.
Om vi går till den andra matchen lite kort och gott, då var det en speciell spelare som var i centrum, nämligen Nicolo Zanillo. Den unga italienaren, 19 år, född 99. Man känner sig jävligt gammal när man säger det. Men som gjorde två baljer mot Porto och ett Roma som, ska man säga, har haft det riktigt, riktigt tufft under ligaspelet den här säsongen. Inte nått upp till den potential man hade trott. Och Monchi, sportchefen, har fått extremt mycket skit bokstavligen. Ja. På grund av att värvningen inte gått hem riktigt. Så det är ju ett pressat Roma som ändå tar en viktig vinst på hemmaplan. Trots att man nu släppte in ändå ett mål i slutet av matchen mot Porto.
Ja, nu är Robin Olsson på bänken och varit skadad tidigare. Men om vi ska ta Monchi tidigare. Jag tror att det... Om man tittar på de värvningar de gjorde i somras, väldigt mycket värvningar, var det 12-13 spelare de plockade in. Det tar tid och nu har det liksom tiden börjat gå, men de har ju inte liksom fått ihop det på något sätt. Så det är klart att det är en viss besvikelse, men det är också lite huvudlöst att plocka in 12 spelare under ett fönster. Det måste man säga, även om jag liksom gillar Moncho, han är ju, tror jag, fortfarande en av de bästa sportcheferna vi har där ute, men måste... Ja, hoppas han lyckas här i Roma eller i en annan klubb därefter. Men Roma för den delen hade ju haft ett betydligt bättre utgångsläge med 2-0. Nu släppte de in 2-1 här i slutminuterna.
Mm.
Vilket gör att det, för mig är det helt öppet inför returen. Vi vet att Porto är bra på Dragão-stadion. Så att, ja, det ska bli spännande. Och sen... De har ju den goda veteranen både Pepe i backlinjen men också Iker Casillas.
Jag tänkte precis säga det. Sjukt att han fortfarande... Lite sorgligt på ett sätt att han inte fick på något avsluta Real på det sättet. Men se här, han ger glädje till Porto-fansen i Porto. Så då är det ju bara... ta av hatten och hylla honom helt enkelt.
Ja, precis, precis. Nej, men det är otroligt fin målvakt och... Nej, jag tror att den här matchen är helt... den är helt öppen. Det är roligt att se... Guardiola tänkte jag säga, men Casillas debuterade 99-00. Alltså 19 år sedan, va? Och ja, 19-20 säsonger. Har gjort 174 matcher i Champions League-sammanhang, är den målvakten med flest hållna nollor.
Mm.
Så att, och andra spelare att nå 100 segrar i Champions League. Så att, det är ett otroligt, otroligt facit han har, den gode Casillas.
Oh ja.
37 år ung.
37 år, precis. När vi ändå går lite på meriter som du är fint inne på, kan vi gå till Real Madrid och Ajax.
Mm.
Om jag inte helt misstår mig spelade Ramos sin 600:e match i... Nu måste jag tänka rätt här. Jag tänkte säga Champions League, men det stämmer ju inte. I Real Madrid-tröjan. Och det är ju också en stark merit för den rätt så profilstarka mittbacken. Han har ju också kommit upp i åren. 32 år ung, men ja.
Fortfarande världens bästa mittback, skulle jag vilja påstå.
Haft kanske lite tyngre under hösten. Måste man kanske säga.
Det var hela laget egentligen. Men han är ju riktigt bra, va? Mm. Nej, men det här var ju... Den här matchen, det var ju... Alltså, Ajax pressspel.
Mm.
Wow!
Kul att se att Ajax kör på det sättet som de gjorde.
Alltså, inte bara i 60-70 minuter, utan 90 minuter med energi. Och vad ska jag säga? De gjorde det svårt för Real Madrid, men de kvävde dem inte.
Nej.
Alltså, så fort Real får något omställning... Alltså, de är ju letala i sina omställningar. Mm. Och ser man över hela matchen så för neutral och även för mig, jag tycker liksom Ajax är kanske det bättre laget sett över 90 minuter, men erfarenheten, tyngden, kulturen, historiken, allt med vad det innebär i Champions League i Real Madrid, brutalt. Alltså första målet är ju Benzema, bara stänker upp det, liksom. Han ser ju bättre ut än någonsin i praktiskt taget liksom. Vinicius Junior, den enda som man ska säga i Real Madrid som kanske har en svag match. Alltså de har ju svårt för sig generellt sett med pressspelet där, men det är väl Gareth Bale som inte heller riktigt går att känna igen. Liksom. Då undrar man ju, vad händer med honom i sommar? Kommer de skyffla honom? Ta in ytterligare en spelare, de pratar ju om Rodrigo och Brassen då. Som är ytter som ska in, och vi vet att Lucas Vázquez har ju hög status hos Solari, men det kändes att med 1-1 kände i den här matchen att ja, den kan leva där nere, alltså i Madrid, den kan leva. Men nu är jag väldigt tveksam, nu tror jag som Real Madrid tar hem det, jag tror inte att de släpper det här på Bernabeu, men det skulle vara roligt att se här om några veckor hur... Om de går in med samma approach, Ajax på Santiago Bernabéu, med samma respektlöshet och frampressa och vill attackera. De har ju ett kanonläge i slutet av matchen där med dansken Dolberg som är bara dåligt. Tycker jag faktiskt. Måste nästan få ett bättre avslut på mål.
Det stämmer. Ja, det blir spännande, väldigt intressant där på Bernabéu. Kanske lite extra för Frenkie de Jong som är klar för Barcelona. smäller dit den och kanske sänker Real Madrid, då skulle han ju redan på förhand bli ännu mer omtalad i Barca för att sänka de stora konkurrenterna.
Det mest omtalade i den här matchen ändå, förlåt att jag vet det, är ju ändå VAR-situationen.
Mm.
Som jag inte, jag reagerade mest på att vilken tavla av Thibaut Courtois.
Mm.
Sen uppkom det då senare att, att det var ja, ett offside-mål när Tagliafico heter han, nickade in bollen, eller om det var någon annan spelare som stod offside. Men ja, vi får se lite hur VAR artar sig under våren och vilka för- och nackdelar det kommer bli. Det på något sätt fortfarande är ju kontroversiellt.
Oh ja, det gjorde sig märkbart direkt.
Ja.
Det visade sitt ansikte direkt i alla fall, om man säger så, positivt eller negativt. Bara kort på Real också, du nämnde honom kort också, Vinicius Junior. Så jäkla coolt att se att han ändå under hösten har visat de här framstegen och nu också får starta i en Champions League-match. Nu kanske inte konkurrensen den största med tanke på att Solari i princip inte, ja, nu vet jag inte hur Isco, om jag inte vet misstår mig, han är skadad, men det är rätt så galet.
Han är totalt i
han är ju verkligen inte ens med. Alltså, han är inte ens på sida 24 om man tittar och bläddrar på A-laget, känns det som.
Nej, men jag tror att jag skrev någon tweet om det här i, för någon månad sedan om Vinicius Junior. Att, det har varit en, liksom en ganska bra match där någonstans. Att Real Madrid var i en ganska rejäl formsvacka under hösten, sen hösten.
Mm.
När han gavs chansen. Och då fick han möjlighet att att spela sin, men också att på något sätt kliva in. Det är väl alltid press på andra sidan när man spelar i Real Madrid, men kanske lägre förväntningar än om det hade gått bra liksom, så att de fick den här messias eller vad man ska säga, inkörsporten liksom, så att han blev och nu är han ju ordinarie helt klart liksom, och verkar ha hittat väldigt bra samarbete med Benzema.
Exakt.
Så att det är bra timing. Mm. Helt klart bra timing.
Oh ja, ibland klappar det och blir det bra helt enkelt.
Ja. Tål att nämnas också här att Marcelo, inte jag i det här fallet, utan vänsterbacken i Real Madrid fortfarande är på bänken liksom till Region. Sen om det är en tillfällig formsvacka, jag tror fortfarande att han under våren här kommer komma in och ta tillbaka den där platsen. Men det kan man ju också
taktik lite så här, sätta press på honom. Du har varit för bekväm kanske.
Ja, sen vet man ju inte hur alltså, vi har ju bara ett utanför perspektiv. Vi vet ju inte vad som händer i La Casa Blanca, i det vita huset här i Real Madrids hus då. Om det är så att han aviserat kanske att han vill lämna, och då vill man satsa på Region.
Det har snackats om Juventus
och Solari gick ut i spansk media och sa att Marcelo sätter alltid Real Madrids intressen först, vilket, att han kanske liksom accepterar och respekterar det beslutet att Region spelar tidigare. Men jag spekulerar ju bara det här också, att, men det tål ju att nämna att man, vi har, återigen, vi har ju bara ett utanför perspektiv i det hela.
Precis, ja, det blir spännande att följa det hela tycker jag. En annan match som också spelades igår var ju ett fint toppmöte mellan Spurs och Dortmund, två rätt så skadebenägna lag. Om man tittar på förhand med både Kane och Dele Alli i Spurs borta, och i Dortmund hade man ju bland annat Marco Reus, Paco Alcacer som du känner väl.
Precis.
Och även Weigl och Piszczek. Så det var ju lite småöppet att se hur detta Dortmund skulle klara sig borta mot ett lite sargat Spurs.
Ja,
hade du några favoriter inför det här mötet, eller var det också så här, det här kan gå hur som helst?
Ja, det var lite så jag tänkte också. Jag trodde väl inte 3-0, så känns den ganska avgjord liksom, även om Dortmund säkert kan göra en hel del mål i returen. Men jag trodde inte liksom att det skulle bli en 3-0, kanske en 2-1, 1-1 eller något sånt där. Men jag tycker Pochettino återigen visat liksom vilken riktigt bra taktiker han är. Och att han, hur han matchar laget i den här matchen. Väljer att gå in med en trebackslinje, flytta ut Feltåken som vinger med Aure på andra kanten. Mm. Väljer att spela med två toppar för att kunna hota i djupled. Mm. Och liksom sätta anfallarna en mot Dortmunds innebacke.
Mm.
Så att det är ett superdrag tycker jag liksom från hans sida. Och liksom hur taktiskt flexibel han är med sina dispositioner. Sen Eriksen bra, men sen Son. Jag tyckte jag såg precis innan jag kom att när det gäller någon form av statistik där att Tottenham aldrig har förlorat när Son har gjort mål.
Det är en
bra statistik. Det är ruggigt bra. Pochettino sa under presskonferensen, då kan jag gå till omklädningsrummet nästa gång. Han gör mål i första halvlek, då är det klart. Ja. Nej. Men,
bara en litet inflick där. Det var också hans 9:e mål mot Dortmund på hans 11:e match mot.
Ja, du ser. Men, ja,
han har ju de tidigare både med Hamburg och med Leverkusen tidigare.
Precis. Att han verkar väl trivas bra där. Så att det, sen tror jag att Marco Reus frånvaro kanske påverkar Dortmund mer än Harry Kanes frånvaro påverkar Tottenham.
Det tror jag också.
Helt klart. Tycker jag. Sen tycker jag väl någonstans att de saknar i den här matchen den här spetsen på något sätt som trycker ner och man kan sätta in bollar bakom. Götze är ju mer som liksom den här falska nian.
Precis.
Och då kan de skapa väldigt mycket nummer framför Tottenhams trebackslinje, men liksom de får inte liksom det här djupledshotet, inte ens heller när man sätter Sancho sätter honom en mot en på kanten, eller Pulisic på andra för den delen. Men här får de lite att bita i returen. Jag tror att det ser svårt ut.
Oh,
mycket
ja.
Svårt.
Nej, jag skriver under på det. Som du är inne där på, Pulisic-Sancho tyckte jag var lite extra intressant med tanke på att Pulisic har blivit klar för Chelsea. Han får visa upp sig här lite för England samtidigt som Sancho återvänder till England och får visa upp sig. Jag tyckte det var synd att de inte fick till det riktigt. Mm. Och självklart, som du är inne på, Marco Reus som är extremt tongivande i det här laget. Han är den rutinerade. Vi tittar bara på en Pulisic. Han är 20 år gammal. Vi har en Sancho som är, om jag inte helt misstår mig, 19 fortfarande. Nej, 18 fortfarande. Han är 42 000 fyller 19. Så det är ju verkligen ett ungt lag framåt. Om man jämför då med Spurs, som de har kanske Foyt som är ung där i backlinjen, Harry Wings i mittfält. Men sen har man Christian Eriksen, Song, Lucas Moura, Aldevej. Det är spelare som
mer erfaren,
har de här spetskvaliteterna kanske och kan avgöra de här större matcherna. Så det var tufft för Favre.
Ja,
tråkigt.
Jag tycker
det är kanske bra för dem ligamässigt. Om man säger.
Ja, men absolut. Sen ett litet sidospår. För Torkens målgest, det måste vara liksom den bästa. Älskar den här stålmannen-grejen. Han bara... Pff, ja. Nu har ju inte han mål så ofta.
Men den måste han ha verkligen väntat på. Bara, ja. När han gör mål, bara, vad fan var det? Just det ska jag göra.
Ja, men jättefå, jag tänker att han spelar med Jean Foyt där. Liksom. Det är järvt, men det gick.
Det gick, han har gjort det bra. Mm. Ja, spännande. Riktigt roligt. Och nästa vecka kan vi vänta oss ytterligare fyra underbara matcher. Vi kan ju börja där bara kort och höra dina tankar kring tisdagsmatcherna. Lyon-Barcelona är ju med spansk kopplingen. Intressant match som dock tycker jag i förhand känns ju ändå som att Barça är de givna favoriterna här.
Ja, men lite så är det ju. Alltså, Barça ska väl vara favoriter praktiskt taget nästan mot alla lag de spelar. Det är bara mot Real och Bayern München kanske som man kan tweaka lite på. Ja, liksom att eller PSG till en viss del också. Men Barca har ju liksom breddat truppen rejält under sommaren. Så att man vill ju inte hamna där man hamnade mot Roma i fjol. Att det blir en halvskadad Messi som inte kan gå. Utan nu vill man ha flera vapen och flera alternativ. Så att de går ju onekligen för Champions League i år. Och börjar vi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Däremot matchen som går parallellt med den, Liverpool mot Bayern München.
Oh.
Där vet jag inte vad jag ska tro.
Alltså jag, ur personlig perspektiv, såg jag ju självklart Liverpool när det här lottades som de lite större favoriterna. Mm. Men så som Bayern har haft sin lilla semester, de har kunnat ta igen sig lite och kanske inte nu för 2 veckor sedan förlorade mot Leverkusen som var lite överraskande i ligan. Men jag tycker ändå med den kvaliteten de har i laget och heter det, den bredden, tror jag ändå att de klarar det. Speciellt nu senast när man såg en Schames på riktigt fin spelhumör. Mm. Då kan jag bara föreställa mig kanske ett mittfält vart man har Xavi Martinez som är sittande sexa. Mm. Sen har man Thiago och Schames framför. Mm. Väldigt latinskt inspirerat där. Kreativiteten. Sen har man en Koeman och en Gnabry på varsin kant som har gjort det riktigt bra. Sen har man Lewandowski upp på topp. Det känns som Liverpool har mer spetskvalitet i Salah och Mané, alltså den topp-notchen av fotbollen. Mm. Men Bayern har en bredare spets med lägre högsta nivå.
Är gubbarna helt uteslutna i den här matchen?
De har ju varit skadade.
Ja. Så de men varför status på dem nu?
Alltså, det sägs att de ska vara klara till... Alltså, Ribéry har ju hoppat in och så. Robben har varit lite sisådär. Men det sägs att de ska vara klara. Jag tror att
redan till helgen eller
till Liverpool matchen tror jag. Till helgen kanske de är klara, alltså helt, men jag tror de kommer vara försiktiga där.
Ja.
Men
i 10 år nu de har sett de där kanterna, det är så jäkla charmigt ändå.
Men jag tror, alltså personligen hoppas jag inte att en Ribéry spelar. Nej. Han kommer förmodligen, jag har svårt att se att han ska starta, alltså självklart han har rutiner som en. Jag tycker inte han har visat den spetsen som ändå Robben visar när han där spelar. Jag tycker Robben brukar ändå leverera när han spelar. Så det kan ju ändå vara Robben som startar mot ett Liverpool. Mm. Och det blir extremt intressant då mot ett Liverpool som har extremt skadebenäget just nu. Med tanke på backlinjen och det tajta schemat och så. Så ja, det blir intressant. Extremt intressant.
Ja, verkligen, verkligen. Och det, vi har ju ett kontringsstarkt Liverpool som gillar liksom att pressa och sen gå på snabba omställningar. Nyckeln för Bayern München där i den här matchen tror jag, bedömer jag ändå att alltså, hur kan man bromsa in omställningar, minimera risken att tappa boll i vissa ytor för att just inte åka på snabba omställningar.
Det har ju deras stora svaghet varit den här säsongen, just speciellt Hummels och Boateng. Süle är ju given etta nu och de roterar Hummels och Boateng bredvid honom. Och de båda två har ju stått för ett par klantigare insatser. Nu senast var Hummels som, jag vet inte riktigt vad han gjorde, han hade missat totalt motståndaren som springer in och de får till sig ett mål där.
Så jag tror att de måste nästan där spela båda de där två. Jag tror Süle är ju ett kylskåp när han ska vända, så han kommer ju få svårt i sån här, här match, men ja, det lämnar jag mer till Tyskland-experterna.
Ja. Jag hoppas ju personligen på att de kommer på något vis försöka ligga extremt lågt, alltså självklart kan man göra en hög press, men det är som du är inne på där, och det såg man nu i höstas när de mötte Dortmund, vart de bokstavligen de blev bortsprungna. De hinner inte med. De måste ligga lågt när en Salah Mané kommer i fart. De måste stå där framför. Mm. Låta dem göra långskotten. Nu är också stora utropstecknet. Kommer Neuer hinna bli klar för matchen? Han har varit skadad. Mm. Ja, tummen. Såg igår i tysk media att han är tillbaka i träning mellan stolparna. Mm. Så det lutar ju åt att han ändå spelar. Så det är ett viktigt tecken.
Att matchen kommer ju nog avgöras på mittfältet där. Vem vinner den bataljen? Där har ju, som du var inne på, Liverpool varit lite skador. Och Bellon spelar med sitt Champions League-mittfält med Milner, Wijnaldum och Henderson. Mm. Deras pressspel, hur klarar Bayern München att hantera det? Mm. Om de väljer att spela med de spelare som du nämnde tidigare, med Martinez, Thiago och James. Jag vet inte om Goretzka kanske liksom är ett alternativ i det här. Definitivt. För att få in lite mer fysik i den biten. Och Thomas Müller, vad händer? Ska han spela på ena kanten? Ska han spela som nia eller ska han spela som tia? Eller väl om inte spela utan tia, så att det
och det är det som är lite roligt också med Bayern München, tycker jag. På ett sätt blir det jobbigt för motståndaren att veta. Mm. Det finns extremt många möjligheter. Mm. Det är inte som ett... Okej, Pep Guardiola kan också hitta på galna saker. Men man vet ju ungefär ändå hur det kommer spelas. Mm. Men Bayern München kan verkligen spela från att spela en 4-2-3-1 till en 4-3-3 till en 4-1-2-3-1. Mm. Alltså det finns många konstellationer och många olika speltyper som kan slängas in i mixen.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Nej, så det blir kanonmatch.
Mm. Verkligen. Det var tisdagens matcher där. Men vi säger Barca favorit och sen blir en het betalj mellan Liverpool och Bayern München.
Ja, onekligen.
Sen kommer vi till onsdagen och där kan vi ju, inte för att vara såna, men Schalke City måste jag ju ändå, om jag alltid hoppas lite extra på de tyska lagen, har jag ju oerhört, oerhört svårt att se att Schalke ska göra någonting. Speciellt också den här säsongen med tanke på att de inte alls har levererat så som de gjorde förra säsongen. Och sen är City ju på en helt annan nivå. Mm. Det är ju ingen snack om saken. När man har en Mare som inte spelat på ett tag på bänken som man kan slänga in här. Eller Bernardo Silva som har tagit för sig.
Leroy Sané som får komma hem.
Leroy Sané, ja precis. Han får visa upp sig framför gamla hemmapubliken. Alltså det är Gundogan som har kommit igång nu också som får visa upp sig. Så det blir... vi kan väl bara helt enkelt vara tråkiga där och säga att det här tar City hem utan några konstigheter.
Ja,
eller vill du...
Nej, jag tror att över två matcher tar de hem det. Sen hur det går i första matchen, vi vet ju City, det har jag alltid... Det är sällan friktionsfritt liksom i Champions League. Vi såg ju höstmatchen mot Lyon.
Och
Hoffenheim för en del. Så det kan mycket väl vara så att de kanske förlorar första matchen med 2-0 eller 3-1 eller 2-1. Och sen... måste till en sån här superprestation, men en riktigt bra prestation på hemmaplan och kanske vinner med 3-0 där va. Så att de är fortfarande lite oberäkneliga när det gäller liksom Europa-sammanhang, känner jag. Det är inte liksom lika glasklart som att man när man ska spela i Premier League att men det här tar de ju, eller den här matchen. Här lämnar fortfarande ett litet frågetecken, men även så de ska ju vara de är ju storfavoriter i den här matchen.
Mm, ja, det tycker jag. Det måste understrykas. Schalkes stora svaghet har ju framförallt varit målskyttet. De har ju 25 mål på 21 matcher i ligan och det är för ett så kallat topplag som inte som ligger just nu i mitten nederskiktet är inte godkänt.
Franco Di Santo, han kvar där? Nej.
Han är inte kvar. Han har ju gått till Spanien och han har inte gjort en sån här supermärkning, måste jag faktiskt titta efter här, för jag minns att jag såg den flytten och tänkte bara jäklar vilken märklig karriär han har haft. Han spelar ju i Rayo nu.
Ja, så var det.
Han kom ju i vintras nu till Rayo.
Ja.
Nu vet jag dock inte om han har gjort någon match där. Jag kan kika där. Men det är en spelare som... Ja, en La Liga-match har han. 44 minuter. Ja. Fick inhopp där. Vi ser här...
Ja, men nu är det Raul de Tomas som blev skadad där.
Inhopp mot Leganés när han förlorade med 2-1 den 4 februari. Mm. Sen satt han på bänken senast när han förlorade mot Espanyol. Mm. Så ja, Di Santo. Spelare.
Ja, Broke började sin karriär i Audax Italiano i Chile med Carlos Villanueva innan flyttlasset gick till Europa. Om jag inte missminner mig helt fel så gick flyttlasset då till Chelsea för Franco Di Santo.
Det stämmer. Ja, spännande.
Ja, men,
ett sidospår, det gillar vi. Slutligen då, matchen nästa vecka. Atletico Madrid mot Juventus.
Ja.
En riktig, riktig fin batalj. Du skakar huvudet här.
Ja, herregud.
Hur ska det här sluta? Jag har ju tippat Juventus som årets CL-vinnare. Men de har ju extremt lite stora frågetecken i backlinjen och lite annat smått och gott. Hur ser du på den här matchen ur ett spanskt perspektiv också? Atletico Madrid, ska Simeone kunna störa stora damen, tänkte jag säga, gamla damen?
Ja, alltså det hoppas jag och det tror jag att de kommer kunna göra också. Sen får vi se om det räcker till att de går vidare. Juventus har ju en speciell spelare på topp som gör mål så fort han får chans, liksom, Ronaldo. Atletico Madrid, de är ju bekväma liksom, att, i de här sammanhangen. De är bekväma med att inte ha bollen. Det är inte ett problem för dem. De är helt prestigelösa. De kan grisa till sig liksom en 0-0, en 1-0-seger. Nu börjar ju så skadeläget se mycket, mycket bättre ut.
Koste är väl på väg tillbaka.
Koste är på väg tillbaka, men Koke är tillbaka, Saul är tillbaka. Så att de har liksom flera spelare i matchskick. Så att, ja... Jag tror att det är inte nödvändigt att Atletico Madrid behöver vinna den här matchen. Första matchen. Mm. Så länge de inte förlorar den. Alltså 0-0, 1-1 är ett bra resultat inför returen. Skulle inte förvåna mig om den här matchen avgörs, alltså går till förlängning hela vägen ut. Eller avgörs på någon fast situation. Mm. Det är brutalt jämnt. Däremot ska det bli... Det finns ett anfallsvapen som är ganska intressant, i synnerhet ifall om Juventus väljer att spela Mandzukic på ena kanten av de här trierna, anfallstrien. Och där vet vi att Juventus jobbar väldigt mycket med överlånga inlägg mot bakryta. Hur väljer Simone liksom att skydda den ytan? Är det Lucas Hernandez, Luis Felipe eller Felipe Luis? Hur väljer man liksom och Santiago Arias högerbacken eller Juanfran? Ja, vad har de för motmedel på det? Sen får vi även se att Morata ställs mot sina gamla lagkamrater. Även om det kanske inte är jättemånga kvar sedan han var där, men ändå. Mm. Det ska bli... Nej, det är två... Alltså, det är en kanonmatch verkligen. Ja. Alltså, det går inte att hitta liksom, fler synonymer till det. Alltså, det är... Uff.
Kul!
Ja.
Det är väl, där kan man väl ändå vara rätt så nöjd med hur det blev med spelschemat, att tisdag och onsdag har självklart all respekt till de andra matcherna, men det finns en stor match varje dag, inte så att två stor matcher krockar i varandra på det sättet. Vi har Bayern München Liverpool på tisdagen och vi har Juventus Atletico Madrid på onsdagen.
Ett men bara.
Ja.
Ta tillbaka matchtiden 20:45.
Ja, det är 21:00. Det
funkar också.
Det funkar också, men det känns konstigt.
Ja, precis. Det får marineras lite innan det sätter sig helt och hållet.
Ja, vi får se. Jätteroligt att prata med dig, Marcelo.
Ja, roligt att få vara med.
Ja, jag hoppas få snacka snart med dig igen, så ser vi vart dessa lag har tagit vägen och vem som står kanske som slutlig segare.
Precis, absolut. Det ska bli en spännande vår här att följa Champions League.
Verkligen. Sköt om dig.
Tack, detsamma.
Och vila sig.
Hallå.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.